Jag promenerar gärna på Söder, jag bor här. Och jag överväldigas ibland när jag ser alla dessa heminredningsbutiker. Butiker som inte har plats för allting, utan ute på gatan står det redan inbjudande vackra ting och inte sällan väldigt dyra. I lördags var jag inne i en, jag hade ryggsäcken på och fick gå väldigt försiktigt för att inte dra ner saker och ting. Men det var otroligt mycket vackert som man kan ha i sitt hem. Utanför fönstren så strålar nästan en värme ut. Det här behöver du och så här ska det se ut i år. När jag rör mig på Söder så finns det också en stark motsättning. Och det är alla de som sitter med sina pappersmuggar från McDonald's bland annat. Och som vill ha pengar. Och det är ju verkligen motsatsen till butikernas insida. Och när jag ser dessa människor, då tänker jag att jag lever verkligen i motsättningarnas kvarter. Och värmen från inredningsbutikerna i mötet med den som jag förmodar inte har något hem, det mötet blir väldigt cyniskt. En som inget har och så ett överflöd på insidan. För några år sedan låg jag på sjukhus. Och det var med blandade känslor jag minns den tiden. Det var också motsättningarnas tid mellan sjukrummet och mitt eget hem. Det fanns andra människor på avdelningen. Människor som jag inte glömmer. Bland annat en tjej som var väldigt rar. Och hon städade nästan jämt. Hon hjälpte personalen och gick med en trasa och rökrummet, det var hennes ansvar. Jag tror hon kände sig ganska lugn när hon fick hålla på att städa. Vi har mötts några gånger på stan. Hon säljer Situation Stockholm. Och våra livssituationer ser väldigt olika ut, men jag känner ändå en stark samhörighet med henne. Och jag minns hennes glada leende. Vi var olika som var på sjukhuset, men vi fanns i ett sammanhang med andra människor som just då inte kunde ge så mycket. Vi fick ta emot, och det är inte alltid lätt att ta emot. En trapetskonstnär fick beröm för konsterna han gjorde under tältduken i sin trapets, så han sa, det är inte så märkvärdigt. Det är bara att släppa taget. Och det stora arbetet, det har han som tar emot. Han bär ansvaret för mig.
Jag har också legat på sjukhus och jag minns hur jag de första 5 dagarna inte kunde sitta på en vanlig stol. Men när jag väl hade gjort det, den 5:e dagen, så kom en av mina närmsta vänner på besök. Han fick se mig i mina vita sjukhuskläder och lika vit i ansiktet, och han hade svårt att hålla sig för skratt eftersom jag såg så ömklig ut. Och jag hade säkert skrattat själv om jag fått se min vän i samma situation. Men jag hade svårt att ta emot skrattet. Jag kände mig för sårbar för att med distans kunna skratta åt mig själv. För livet rullade på som vanligt utanför sjukhusets fönster. Det som min vän representerade. Medan jag själv inte kunde gå på toaletten utan hjälp. Vi behöver skratta åt varandra, vi behöver hjälpa varandra till självdistans, men vi behöver också påminna varandra om hur sårbara vi är och att det är väldigt lite som skiljer mellan högmod och fall. När jag satt och förberedde den här predikan satt jag på ett café. Och när jag satt där och skrev så kom det in en man för att beställa en smörgås. Han är väldigt stel i sitt kroppsspråk. Han håller armarna tätt in till kroppen och han talar med en väldigt stark röst när han gör sin beställning. Man skulle nästan kunna tro att han var på väg att köpa en bil för 300 000 eller på väg att fatta ett livsavgörande beslut. Och jag är själv på väg att falla i skratt. Samtidigt förstår jag att den här mannen förmodligen kämpar med ett väldigt socialt handikapp. Och det är med yttersta möda som han beställer en enkel smörgås. Och den insikten får mig att hejda mig i mitt skratt och tänka på att det lika väl kunnat varit jag som hade fått kämpa med den här formen av handikapp. Och jag påminns också av livets sårbarhet när jag går ner i tunnelbanan och ser en av missbrukarna där som jag stött på många gånger tidigare, även om det var några år sist. Och jag blir nästan chockad över mannens utseende. På bara några år har han blivit 20 år äldre. Och det är tydligt att det har varit en hård vinter för människorna här mitt i välfärdens Stockholm.
Ja, de skakar med sina muggar och vill ha några kronor. Och blicken försöker tränga igenom mig. Och för att bevara mig så tittar jag ner i gatan och går förbi. Någon gång kan jag slå på stort och ta med en person och bjuda på fika. Men de har blivit så många fler. Vi kallar dem för EU-medborgare och vi vet så lite om deras bakgrund. Men jag blir berörd. Jag blir väldigt illa berörd. Särskilt de äldre damerna. De handikappade eller den som tålmodigt på Stureplan står på knä med sänkt huvud. Jag kan väl säga att på tunnelbanan kan jag bli irriterad när glada musiker kommer och liksom tränger sig på. Men vad ska vi göra? Kan vi göra någonting? Kan vi påverka så att brödet räcker till alla? Jesus talar om brödet idag i evangelietexten. Och evangelisten Johannes berättar tidigare i kapitlet om hur Jesus hade mött en pojke med 2 fiskar och 5 kornbröd. Och om undret när Jesus tackade och delade och delade och delade. Och delade så att det blev 12 korgar över. Men nu berättar Jesus också om det bröd och den föda som inte förgår utan består. Och Jesus säger: jag är livets bröd. Den som tror på mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta.
Jesus talar om brödet långt innan pastan och riset och potatisen var en viktig del av vår kultur vad gäller föda. Brödet handlar om grundläggande näring. Att känna sig mätt. Att få energi att göra saker. Och brödet blir ju en symbol för att vår inre människa behöver näring. För vad är det vi stoppar i oss när vi väljer våra tv-program, våra böcker, vår musik och allt annat som upptar våra sinnen? Under veckan så fick jag 2 flygblad i våran brevlåda. Det är bara David som har sett dem här tidigare, men då får vi alla andra titta på dem. Dels var det ett flygblad från Jehovas vittnen. En har dött för alla. Och ett flygblad från en larmfirma. Så att alla ser här. Bilden från Jehovas vittnen föreställer ganska många människor. Det är en mångkulturell miljö som finns här. Men det är ytterst få av dem som har ljus hy. Däremot är Jesus blek i hyn. Han har ett väl ansatt skägg. Han är nog ganska nyklippt och nästan ser ut som han har fönat håret. Han är ju väldigt lik en amerikansk filmstjärna. På baksidan, jag har inte med det här, så finns det en bild också där Jesus hänger på korset, eller stolpen, eftersom man i Jehovas vittnen inte erkänner korset som symbol. Och när Jesus hänger med där på stolpen med armarna uppåtvridna, så har han inget hår under armarna. Så Jesus har förvandlats till en välanpassad västerländsk vit man som aldrig luktar svett, inte ens när han är döende. Och det är väl knappast bara Jehovas vittnen som kan anklagas för att vilja göra Jesus till en avbild av vår egen kultur. Och det blir väldigt tydligt att vi försöker ta bort alla kantigheter. Att han var en judisk man med mörk hy som gör honom i längden ofarlig för vår egen kultur. Det andra flygbladet föreställer en pappa som ligger och sover med sin 2 månaders bebis kanske. 1 månad kanske bara nu. Och rubriken är Sov tryggare med Falk Security hemlarm. Som om ett hemlarm skulle göra oroliga föräldrar trygga och garantera barnen en uppväxt utan risk för våld och övergrepp och sjukdom och död. För om man är realistisk, ett larm det kan skydda våra ägodelar, att en tjuv kan plocka med sig allting som finns i ett hem. Men ett larm skyddar knappast mot en rånare eller en mördare. Och det finns någonting i bilden som anspelar på att vi ändå kan köpa oss den tryggheten om vi har ett larm hemma. Och för att slippa känna oss oroliga så kan vi faktiskt delbetala räntefritt på 12 månader. Jag tänker att vi som kyrka befinner oss någonstans mitt emellan de här två. Dels en fråga om marknaden som vill tjäna pengar på vår existentiella oro och vår oförmåga att faktiskt kunna kontrollera framtiden. På den andra sidan finns fundamentalismen som vill förenkla tro till enkla svar som gör att man kan undandra sig all kritisk granskning och att det egentligen bara blir en avbild av vår egen kultur som inte ger motstånd. Jag tänker att de berättelser som finns i evangelierna är någonting annat. Kanske kan det liknas vid ett knäckebröd. För de berättar om en Jesus som ger motstånd mot oss. Som kräver arbete för att kunna ta till sig. De berättar om en Jesus som gråter, blir arg, svettas, blir törstig. Och samtidigt försöker han med sin kropp och med sina ord förmedla berättelser om hopp.
Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Hur ska vi kunna möta dessa ord? Att utrota hungern för alla människor. Hur svarar vi som kristen församling mot nöden utanför kyrkporten? Eller nöden innanför kyrkporten? Om några veckor kommer vi att fira påsk. Det är ju också en motsättningarnas tid mellan mörker och ljus, mellan livet och döden. Men vi kommer att ha öppet här under påsk. Och vi kommer att ha en fortsättning på det som kallas för jul i gemenskap. Som Ny gemenskap har introducerat i Emanuelskyrkan. Vi kommer att ha påsk i gemenskap här i kyrkan. Långfredag och påskafton. Och sen kommer det att fortsätta i Sankt Göran på annandagen tror jag. Det är ett påskfirande där vi öppnar dörrarna för rotlösa hemlösa, ensamma, ja, sådana vi är. Kanske är det påskfirandet ett sätt att dela brödet och att se vad som händer när människor är tillsammans och delar och se att det kan räcka. Kan jag i ett personligt engagemang, politiskt eller genom att stödja rörelser som Gemensam framtidsmission i andra länder, Amnesty, Röda korset, kan jag då få se en stad där brödet räcker till alla? Ja, jag vill tro det och jag vill försöka arbeta för det. Du har ett ljus i din hand, ett släktljus, men under förbönen har du möjlighet att tända det och kanske be om en förändring så att brödet räcker till alla. Amen.